السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأهلا وسهلا till ännu en lektion där vi studerar dessa välsignade hadither från vår ärade profet alayhi salatu wassalam, kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dessa välsignade hadither som lär oss om hur en muslim ska ha god karaktär och lär oss väldigt viktiga saker i vår vackra religion. Och vi hoppas att dessa sittningar och sammankomster ska vara sammankomster av dhikr där vi omsluts av änglarnas vingar och Allah överöser oss med sin rahma och sakina och Allah nämner oss bland dem som är i hans sällskap. Amin. Vi kom fram till kapitel 71, Bab al-Karam. Bab al-Karam. Kapitlet som handlar om al-Karam. Och el-karam är då det ordet som ordet karim kommer ifrån. Karim, som ni säkert har hört. Ni känner kanske en och annan person som heter karim. Vad betyder ordet karim? Om man säger han är karim, vad betyder det?
Givmild.
Har vi någon annan åsikt då?
Jag är inte säker, men generös.
Generös. Ärad. Ärad. Ordet karim betyder mycket mer än generös. Det betyder generös och givmild. Men det betyder någonting så mycket mer än generös och givmild. Det betyder en ärofull person. En nobel person. En person av dygd. En person som besitter goda egenskaper. Som besitter alla goda egenskaper. Så ordet karim är någonting mycket mer än att bara vara generös. Det omfattar att vara modig, att vara ärlig, att vara en person som ställer upp och så vidare. Och en person som då är generös och givmild och allt gott som man kan tänka sig. Babul karam. Ja. Och här så nämner författaren Hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där profeten Muhammed alaihissalam frågades om han frågades dessa väldigt viktiga frågor som vi ska ta biidhnillahi ta'ala. Ska bara hitta översättningen här. Ja. Man kom och frågade profeten Muhammed alaihissalam och man frågade honom ayyun nasi akram. Vem av människor är mest ärofull? Eller vem är de noblaste av människor? Vem är de noblaste av människor? Och då så sa profeten alaihissalam akramuhum inda Allahi atqahum. Att de noblaste människor hos Allah subhanahu wa ta'ala är de mest gudsfruktiga. Är de mest gudsfruktiga. De ädlaste, bästa, noblaste av människor är de som har mest taqwa. Och sen så sa man, det är inte det som vi frågar om. Och då så sa profeten alaihissalam, den noblaste av människor är Josef. Så Josef, Allahs profet, son till Allahs profet, son till Allahs khalil. Då så sa de återigen, det är inte detta som vi frågar om. Då så sa profeten alaihissalam, ni frågar mig om arabernas ursprung. Och då så sa de, ja, det är detta som vi undrar om. Och då så sa profeten alaihissalam, att de bästa av er i jahiliya är också de av er som är bäst i islam, om de har fått förståelse. En väldigt, väldigt mäktig hadith som också berättas i Sahih Bukhari. Där sahaba radiyallahu anhum ställer profeten Muhammad alaihissalam denna mycket stora fråga. Vem är den ädlaste av människor? Ädlaste, mest ärofulla, noblaste, bästa människan. Men akramun nas. Vem är denna människa? Och då så svarar profeten alaihi salam att den äraste eller mest ärofulla människan hos Allah subhanahu wa ta'ala är den som har mest taqwa. Precis som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Hujurat: Inna akramakum inda Allahi atqakum. Att den som är mest ärofull hos Allah av er är den som har mest taqwa. Taib. Personen med mest dygd och som är bäst hos Allah är den personen med mest taqwa. Och det är en generell regel att den bästa människan är den som har mest taqwa. Vad betyder ordet taqwa? Guds fruktan. Vad innebär ordet taqwa?
Att man ligger skinkig med sig och Allahs straff. Allahs vrede.
Hur gör man det?
Genom att göra det på Allahs vrede från det som är han. Från det förbjudna. Och göra det han påbjuder.
Ahsant, mashallah. Ordet taqwa betyder egentligen på arabiska att skydda sig från någonting. Ittaqa, att skydda sig från någonting. Och när man använder det inom religionen, Allah subhanahu wa ta'ala säger ayyuha alladhina amanu taqullah, ittaqullah och så vidare, så innebär det att då skydda sig från Allahs straff. Att bygga upp en barriär mellan sig själv och Allah azza wa jalls straff. Och hur skyddar man sig från Allahs straff och Allahs vrede? Jo, genom att göra de saker Allah har påbjudit och att hålla sig borta från de saker som Allah har förbjudit. På så sätt skyddar man sig själv från Allahs vrede och Allahs helvete. Taib. Så vem är de bästa av människor? Det är de som lyder Allah mest och de som syndar minst. Det är de bästa människorna. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, det är inte detta vi undrar om. Det är inte det här vi frågar om. Och då tänkte profeten al-Islam att de kanske undrar om vem som har det bästa släktträdet. Vem är den mest ärofulla människan och noblaste människan när det kommer till släktträd? Och då så sa han profeten Josef al-Islam. Profeten Josef. Som var en av då den fjärde profeten i radet av profeter. Han var Allahs profet, son till Allahs profet, son till Allahs profet, son till Allahs profet och Khalil Ibrahim alaihissalam. Josef alaihissalam, vem var han son till? Jakob. Och Jakob var son till Ishaq. Och Ishaq var son till Ibrahim al-Khalil alaihimu afdalu salatu wassalam. Har ni hört ett sådant nobelt släktträd någon gång? Ja? Profet, son till profet, son till profet, son till Allahs profet och Khalil Ibrahim alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Finns ingen sån här släkt någonstans, eller hur? Otrolig släkt. Han nämner också en stor lärdman som heter Ibn Athir, som har skrivit en känd bok som heter Nihaya, som handlar om komplicerade ord som har nämnts i hadither. En väldigt, väldigt viktig bok som heter Nihaya. Han säger här i förklaringen på denna hadith: Josef alaihissalam enade mellan många nobla egenskaper. Den nobla egenskapen av att vara profet. Kunskap som Allah prisar honom med i surat Josef. Al-Jamal, sin skönhet. Som ni känner till, profeten Muhammad alaihissalam, han sa att Josef alaihissalam fick hälften av skönhet. Al-Iffa, hans kyskhet, att han inte föll in i haram. Wa al-karam wal-akhlaq, också hans då goda och höga karaktär, hans rättvisa och hans riasa, att Allah gav honom makt som han då upprätthöll på bästa sätt, och han var rättvis. Och han var son till en profet som var son till en profet som var son till en profet. Mashallah. Väldigt unikt. طيب. Och då så sa sahaba, det är inte det vi undrar om. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, fa'an ma'adin al-arab tas'alunani. Ni frågar mig om arabernas ursprung. Är det det som ni undrar om? Yani vem från araberna som är mest nobel? Vem är det från araberna som har den största förträffligheten? Och då så sa sahaba, ja, det är det vi frågar om. Och då så sa han alaihissalatu wassalam, فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا. Att de av er som var bäst i jahiliya är också de av er som är bäst i islam om de får förståelse. Så vem är de bästa från de arabiska stammarna? Vem är bäst av araberna? Han sa, den av er som var bäst i jahiliya är den av er som också är bäst i islam. Vad menas med detta? Att den av er som innan han blev muslim, han var bäst innan han blev muslim, hade de bästa av egenskaper, är också den personen som kommer att bli den bästa muslimen. Till exempel en person innan han blev muslim var ärlig. Han ljög inte. Han höll vad han lovade. Han höll sina avtal och löften. Han gick att lita på. Han var generös. Han tog hand om gäster, han tog hand om fattiga, föräldralösa. Innan han blev muslim. Han var en person som var god mot kvinnor. En person som var ödmjuk och så vidare. Han hade goda egenskaper innan han blev muslim. Vad tror ni då kommer att hända med honom när han blir muslim? Islam kommer bara finslipa hans goda egenskaper. Eller hur? Som profeten Muhammed sa alaihissalatu wassalam, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah sände mig endast för att fullborda den goda karaktären. Det finns god karaktär, men islam har kommit för att fullborda den. Att göra det goda bättre. Mashallah. Så de bästa av er i islam är de av er som var bäst i jahiliya. Det här kan man även se idag. Att en person konverterade till islam och han var jättegenerös, han var jätteärlig och så vidare. Han kommer att ta med sig dessa egenskaper och förbättra dem. Förstår ni? Den personen som var kaos i jahiliya och hade massa brister i jahiliya, han kommer också bli bättre. Inshallah. Men kanske inte som personen som redan var bra. Ja, ni hade goda egenskaper i jahiliya. Taib. Så de bästa av er i islam är de som var bäst i jahiliya på ett villkor. Idha faquhu. Om de får förståelse i religionen. Här kommer också villkoret. Att de lär sig om islam. De studerar islam, lär sig islam och får förståelse i denna religion. Då blir de bästa människor. För en människa kan generellt inte yani korrigera sig själv och bli bättre om han inte har islamisk kunskap. För den islamiska kunskapen är den som leder honom till vad som är bra och dåligt. Den leder honom till den bästa karaktären. Hur ska du kunna göra mera goda gärningar när du inte vet vad goda gärningar är för någonting? Hur ska du kunna lämna dåliga gärningar och dålig karaktär när du inte vet vad det är? Och där kommer den islamiska kunskapen in och hänvisar dig till vad som är bäst. Hänger ni med? Här lär vi oss också att Allah subhanahu wa ta'ala upphöjer människan med kunskap. Allah höjer människan med islamisk kunskap. Så som profeten Muhammed sa alayhi salatu wassalam, att om Allah vill en människa gott så kommer han att ge honom förståelse i religionen. Men yuridillah bihi khayra yufaqihu fi din. En hadith som finns i Sahih Bukhari. Ett tecken på att Allah vill en människa gott är att han ger honom förståelse i religionen. Och här är en väldigt viktig sak, bröder. I båda dessa hadither nämndes förståelse i religionen. Förståelse, eller fiqhu fi din. Många tror att kunskap bara är att memorera. Att lära sig Koranen utan till, att lära sig 1000 hadither utan till, att kunna rabbla upp 20 böcker utan till. Den här personen är kunnig.
Varje person som kan, han kommer och kan Koranen, mashallah, han är kunnig. Nej. Han har kunskap. Nej, att kunna Koranen är kunskap. Vi säger inte att, att han inte har kunskap. Men sann kunskap är förståelse. Sann kunskap är förståelse. Att förstå sig på vad Koranen betyder. Ja? Hellre att du hämtar en människa som förstår sig på vad Koranen betyder. Dess innebörd, dess tafsir, dess bestämmelser. Varför verserna uppenbarades. Men han kanske inte kan hela Koranen utan till. Men han kan dess tafsir. Han är kunnigare än personen som kan hela Koranen utan till. Och inte förstår vad den betyder. Förstår ni? Och samma sak när det kommer till hadither. När det kommer till fiqh. Att ha förståelse i religionen. Han hör en ayah, han förstår vad den betyder. Han hör en hadith, han förstår vad den betyder. Han hör ulema tala, han förstår vad de säger. Det här är sann kunskap. Att du har fiqh i religionen. Och det här är någonting man ska be om. Allahumma faqqina fi din. Profeten al-Islam brukade göra dua för Ibn Abbas. Allahumma faqqihu fi din wa allimhu ta'wil. Och Allah, ge honom förståelse i religionen och lär honom tafsir. Det här är den sanna kunskapen. Att ha fiqh i islam. Och får man förståelse i religionen så kommer Allah att upphöja människan. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah nämner i denna ayah att han höjer dem av er i nivåer som har fått iman och kunskap. De har stark iman, korrekt iman och de har islamisk kunskap. Kunskap om Koranen, kunskap om hadith. Allah kommer att höja dem i nivåer. Och profeten al-Islam han sa att Allah kommer sannoliken att höja ett folk med denna bok. Inna Allah la yarfa'u bihadha al-kitab aqwam wa yad'a bihi akharin. Allah kommer att höja ett folk med denna bok, med Koranen, och han kommer att sänka ett annat folk. Så människan som studerar islam och får förståelse i islam kommer att bli upphöjd i detta liv och i nästa liv. I nästa liv där mashallah finns det bästa att vänta sig om man har islamisk kunskap. Men självklart så innebär det också att man praktiserar kunskapen som man lär sig. För profeten al-Islam han sa, de av er som är bäst i islam om de har förståelse. Du blir inte bäst i islam av att bara lära dig och sen inte praktisera din kunskap. Det är inte så du klassas som bäst i islam. Det är inte den som har mest taqwa i islam. Utan kunskapen är ett bevis för dig eller mot dig. Ja. Vi finner en viktig sak i den här hadithen. När vi talar om vem är det som är den bästa människan. Akramun nas. Att alla de här tre svaren som profeten Muhammed gav alaihissalam går tillbaka till islam. Det första svaret, den som är akram, den som är bäst, är den som är atqa, som har mest taqwa. Taib lyder Allah mest, det går tillbaka till islam. Profeten Josef a.s. hans förträfflighet går också tillbaka till islam. För att han var en profet, son till en profet, son till en profet. Och profetskapet är någonting som då kommer från islam. Det var det som höjde honom. Den tredje, att de bästa av araberna är de som är bäst i sin religion om de har islamisk kunskap. Så i slutändan, vad är det som avgör att en människa är nobel hos Allah Azza wa Jal? Det är hans religion. Man förstår också en annan viktig sak av denna hadith, att islam, i denna religion så finns det ingen rasism. Det finns ingen rasism. Man talar ofta om, eller kanske inte vi gör det, men det finns de som talar om att vi är bättre än andra. Ja? Araber är bättre än icke-araber. Vita är bättre än svarta. Svarta är bättre än vita. Och så vidare. Eller hur? Eller våran kabila. Våran stam är bättre än deras stam. Vårat folk är bättre än deras folk. Ni har säkert hört det, eller hur? Det finns. Tyvärr. Vi klagar på Sverigedemokraterna. Men rasism finns i våra egna led. Eller hur? Finns det inte muslimer som är rasister? När du kommer vill gifta dig? Nej, tyvärr, du är inte från vårt folk. Ja, du är inte från våran stam. Och så vidare. Profeten Muhammed a.s. han stod i Hajjat al-Wada, i hans avskedshajj. Och han predikade för folket. Och han sa, ja eyyuhannas, människor, inna rabbakum wahid, eran herre är en. Wa inna abakum wahid, och eran fader är en och samma, Adam. Sannoliken så finns det ingen dygd. En arab har ingen dygd över en icke-arab. Och en icke-arab har ingen dygd över en arab. Och inte heller en röd person över en svart person. Och inte en svart person över en röd person. Förutom illa bi taqwa. Förutom i taqwa. Mashallah. Väldigt vackra ord. Exakt det vi talar om. Att människor, eran herre är en. Vi har samma skapare. Våran fader är en. Adam a.s. Den människan som säger att jag är bättre än honom. Vita är bättre än svarta. Svarta är bättre än vita. Såna här trams. Tayyib, vi härstammar alla från vem? Adam a.s. Hur kan du påstå att du är bättre än honom? På grund av din hudfärg. När vi alla har samma far. Kanske man skulle kunna komma med en sånt argument. Om vi härstammade från olika förfäder. Och den ena var bättre och starkare och smartare än den andra till exempel. Men det argumentet finns inte. För vi alla kommer från Adam alaihi salam. Vi har alla samma far och samma mor. Och sen så säger profeten alaihi salam att en arab är inte bättre än icke-arab. Och en icke-arab är inte bättre än arab. Och sen hudfärg gör inte en människa bättre. Utan det som gör en människa bättre är hans taqwa. Ja? Inna akramakum indallahi atqakum. Sannoliken, de som är bäst hos Allah, högst hos Allah, är de som har mest taqwa. Så rasism hör inte hemma i islam. Rasism är under foten. Förstår ni? Islam kom och tog bort det här. Det är från jahiliya. Hör inte hemma i islam. Alhamdulillah. Islam hade vi vem? Bilal, al-Habashi, mashallah. Sahib al-Rumi från Europa. Salman al-Farisi. Vem hade vi också? Fanns en sahabi som var kurdi. Har ni hört det? Han heter Jabban. Han var kurdi, mashallah. Yani, från alla möjliga platser kom sahaba, radiyallahu anhu. När en man sa till Bilal, ja ben Sauda, du är typ son till svart. Din mamma var svart. Han kritiserade honom, men lite tjafs. Profeten blev arg på den här mannen. Han sa, du har jahiliya i det. Hur kan du säga att han är, yani på det här sättet, han är svart. Son till en svart. Det är jahiliya. Det här som folk håller på med. Att kränka varandra på grund av etnicitet och hudfärg. Utan det man går efter är människans taqwa. Om han är svart eller vit eller kines eller latino spelar ingen roll. Är han muslim, har han taqwa, mashallah. Han är bra. Är han, har han inte taqwa, spelar ingen roll om han kommer från Ahlul Bayt. Om han säger, mashallah, mina förfäder härstammar från profeten Muhammad a.s. Och han gör inte salah. Han är på disco, dricker, röker och har flickvän. Ursäkta, du har ingen karam. Du är en skam. Du är en skam för islam och muslimer. Eller hur? Och inte en person som har karam och sharaf. Så mashallah, en väldigt, väldigt vacker hadith som då lär oss det korrekta begreppet av karam och den korrekta betydelsen av denna term. En annan sak man också lär sig som ulama nämner av denna hadith är att om man ställer en lärd person en fråga och man inte känner sig att man har fått svar på frågan, så ställer man en följdfråga. Eller den lärda personen svarar ibland, han förstod och svarade på sitt sätt. Ja? Du ställer en fråga men du får svar på en annan fråga. Det händer ibland att de ställer de lärda en fråga, han svarar på en annan fråga. Och så han förstod det. Nej, då ska du inte säga så, men okej, tack. Jazakallahu khairan och gå. Nej, ställ din fråga. Ursäkta, sheikh, jag menade så här. Det var det här jag menade. Som sahaba här gjorde, 3 gånger. De skämdes inte, de sa, okej, jag rasulullah khas, jag accepterar första svaret. Nej, de ville veta svaret på sin fråga. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab al-ihsan ila al-barri wal-fajir. Kapitlet att vara god mot den fromme och den syndige. Al-Ihsan. Och han nämner här en affär, en berättelse från Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiya radiyallahu anhu, som läste den här ayan från surat al-Rahman: skulle belöningen för den som gör gott vara annat än gott? Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Och han sa att godhet ska varken förnekas till den fromme eller den syndiga. Eller godhet är generellt till den fromme och den syndiga. Här nämner denna man från Salaf denna tafsir på denna aya i surat al-Rahman, vers 60. Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Är belöningen för ihsan annat än al-ihsan? När du gör gott mot folk, du gör gott jämt emot Allah, vad är det då du får tillbaka av Allah? Du får tillbaka gott, eller ihsan. Ja, du får tillbaka det goda. Och Anas ibn Malikin sa att den som gör det goda i dunya genom att göra goda gärningar kommer av Allah att få det goda i nästa liv. Som Allah Azza wa Jal säger: lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Att för dem som gör det goda så kommer de att få det goda och någonting utöver det goda. Och denna aya finns i surat Yunus. Samma betydelse som denna aya. Att när man gör det goda så får man det goda tillbaka. Och det goda i den versen betyder al-jannah. Lilladhina ahsanu al-husna. Yani al-jannah. De får paradiset. De som gör det goda, de får jannah. Wa ziyada. Och någonting utöver jannah. Vad är det som är utöver jannah? Nej, jag skön. Att få se Allah Azza wa Jalls ansikte. Nas'alallaha min fadlihi. Må Allah ge oss denna dygd. Så de som gör det goda får det goda tillbaka. Han använder den här versen som bevis på att vänlighet och godhet inte är begränsat till goda människor. Vissa kanske tänker så. Jag ska vara snäll, jag ska vara schysst, jag ska vara generös mot de här killarna som är bra. De som är dåliga, kuffar hit och dit, de som syndar, de förtjänar inte min godhet. Är det rätt att tänka så? Nej. Varför? För Allah säger lilladhina ahsanu. Okej, den här versen. Hal jaza'u al-ihsan. Är belöningen för gott annat än gott? Allah sa inte är belöningen för de som gör det goda mot de snälla annat än gott. Utan generellt. De har al-ihsan jämt emot alla. Som förtjänar al-ihsan. Sen kanske det finns några människor som man ska vara lite hård och sträng mot. Det är en annan sak. Men då är det också ihsan. Att vara hård på dess plats är också ihsan. Men vi talar om det här generella. Vissa får för sig att man ska bara vara schysst och snäll mot den här gruppen av människor. De som är jättebra muslimer. Resten av människor kan jag behandla dåligt. Jag kan ljuga mot dem. Jag kan göra dull mot dem och så vidare. Nej, det är inte sant. Utan al-ihsan är generellt. Lilladhina ahsanu al-husna. Al-ihsan till alla. Till den som är bra, den som är dålig, till och med till djur. Till och med till jinner. Ska vi ha ihsan. Subhanallah. Till och med mot djur. Fick inte kvinnan som gav, en prostituerad kvinna, gav vatten till en hund. Vad fick hon för belöning? Jannah. Ja, subhanallah. Hon hade ihsan. Kvinnan som inte hade ihsan mot sin katt. Hon hade en katt. Hon låste in katten tills den dog av hunger. Vad sa profeten om henne, alaihi sallam? Hon är elden. Hon är elden. På grund av vad? En katt. Hon hade inte ihsan mot katten. Som han har. Och till och med mot jinner har profeten lärt oss, alaihi sallam, att man ska inte göra si, man ska inte göra så. Och så vidare. Så att man ska ha ihsan mot alla. Mot bra människor, det är uppenbart. De är goda, mashallah, vi älskar dem för Allahs skull. Vi har gott mot dem. Mot syndare. Varför ska man ens vara god mot dem? Jo, för generellt islam har uppmuntrat och har lärt oss att man ska vara god mot andra människor. Och det här kanske är någonting som kommer att öppna hans hjärta för islam. Ta'lif al-qalb. När han ser, mashallah, de här skäggiga killarna, de här snäll praktiserande killarna, de är alltid ärliga, de ställer alltid upp. De hjälper mig, de är generösa och så vidare. Jag vill bli som dem. Eller hur? Jag vill bli muslim. Eller om han är muslim men han är yani till höger och vänster, han syndar mycket, kanske han tänker att jag måste bli som dem, jag måste göra tauba. Eller hur? Att vara god mot de andra människorna, kanske, mot dåliga människor, kanske också är en tankeställare. Eller hur? Det finns en väldigt fin hadith. Betydelsen av hadithen att det var profeten Muhammad al-Islam, han sa i natt så gav man sadaqa till en tjuv. Man gav sadaqa till en tjuv. Vet du vad sadaqa? Man ger pengar till fattiga. Man gav sadaqa till en tjuv. Så folk börjar prata på morgonen. Konstigt. Varför gav man sadaqa till tjuven för? Eller hur? Andra dagen så gick den här mannen ut. Han sa, jag ska ge sadaqa till en prostituerad kvinna. Och han gjorde det. Morgonen därpå började folk att snacka. Man gav sadaqa till den här kvinnan. Alltså typ, vem är hon att ha sadaqa? Tredje natten så sa han, jag ska ge sadaqa till den rika mannen. Han gick ut och gav sadaqa till en rik man i Medina. Så folk började snacka på morgonen. Man gav sadaqa till en rik man. Och så sa profeten Al-Islam efter allt detta, att han gav sadaqa till den till tjuven, för kanske han skulle sluta stjäla. Eller hur? Han fick pengar, han behöver inte stjäla längre. Han gav sadaqa till den prostituerade kvinnan, kanske hon skulle sluta sälja sig. Och han gav sadaqa till den rika mannen, kanske han skulle få sig en tankeställare och själv börja skänka pengar. Förstår ni? Så mashallah, man har ihsan mot alla. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab fadlu men ya'ulu yatiman. Kapitlet dygden av den som tar hand om en föräldralös. Författaren kommer nu i kommande kapitel tala om föräldralösa barn. Varför det är så viktigt att vara god mot föräldralösa barn. Och han nämner nu dygden av den som tar hand om ett föräldralöst barn. Och där nämner han hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten sallallahu alaihi wasallam säger: As-sa'i 'ala al-armala wal-masakin kal-mujahidi fi sabilillah wa kalladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl. Här så säger profeten alaihi salatu wassalam att den som kämpar med änkor och fattiga är som en mujahid fi sabilillah, och som den som fastar på dagen och ber på natten. Här säger profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att as-sa'i, den som betyder typ springer, den som kämpar med att ta hand om al-armala wal-masakin, den som kämpar med att ta hand om änkor och fattiga, är som en person som är en krigare för Allahs skull, och som personen som fastar på dagen och ber på natten. Mashallah. Ajib. Och den här hadithen är sahih. Personen som kämpar med att hjälpa änkor. Vem är änkan eller armala? Man brukar ofta säga att änkan är hon vars man har dött. Taib. Men Imam Nawawi säger att det är varje kvinna som inte har en man. Det är varje kvinna som inte har en man. Yani som är fattig och är i behov. Taib. En kvinna kan ju vara frånskild. Hennes man har lämnat henne, hon har massa barn, hon har inte pengar till hyran, inte pengar till mat. Då är hon också i behov. Kvinnan kan ha förlorat sin man, han har dött, hon har ingen som försörjer henne, då är hon också en änka. Och så vidare. Wal masakin, och de fattiga. Den som hjälper dessa kvinnor och den som hjälper de fattiga. Och Allahu alam, Imam al-Bukhari säger här dygden av att hjälpa föräldralösa. Föräldralösa nämns inte i hadithen, men det är som att de faller in under al-masakin. Eller kvinnan som är änka har ju oftast ibland, eller kan ha föräldralösa barn då mannen har dött. Så det är underförstått. Yani. Dygden av att hjälpa dem är som dygden av att hjälpa föräldralösa barn. Vad är då belöningen för den som hjälper dessa änkor och dessa föräldralösa barn? Subhanallah. Profeten alaihissalam sa att han är som en mujahid fi sabilillah. Personen som krigar för Allahs skull. Och vi vet ju alla att en mujahid fi sabilillah, den som går ut och offrar sitt liv och sin egendom för att ge seger till Allahs religion och försvara muslimerna, är bland de bästa av människor. Och har bland de högsta av nivåer i Jannah. Ja? Profeten Muhammad alaihissalam, han sa att Jannah har 100 nivåer. Och de högsta är till de som krigar fi sabilillah. Men här är också viktigt. El-Mujahid fi sabilillah. Han sa inte bara El-Mujahid, utan El-Mujahid, den som krigar för Allahs skull. Yani jihad fi sabilillah ska vara i enlighet med Koranen och Sunna. Och för Allahs skull. Inte som idag, där man tyvärr har kapat ordet jihad och det missbrukas och används av fel folk. Som tyvärr har gett ordet jihad en dålig klang. Och smutskastat, inte bara ordet jihad, utan smutskastat hela islam och muslimer. Med deras oislamiska gärningar. Som var det igår, någon går in i ett universitet i Pakistan och skjuter muslimska elever som ligger och sover. Och går in i klassrummen och bara skjuter folk till höger och vänster. Är det här jihad? Ja, det är jihad, men det är jihad fisabili shaitan. Förstår ni? Inte fisabili la. Att döda en muslim är inte jihad. Ja? Att kriga på det här sättet. Eller att kriga för makt, kriga för nationalism, kriga för pengar, kriga för att man ska få makten i landet. Det här är inte jihad fisabili la. Så att, och ni vet ju alla vad jag talar om. Folk med flaggor, det står la ilaha illallah, men de är fria från det de nu påstår att de säger att de krigar för. Så i alla fall, personen som då är en mujahid fi sabilillah, han gör jihad i enlighet med Koranen och Sunna. Den som kämpar för att ta hand om de fattiga och enkorna är som en krigare fi sabilillah. Och som personen som fastar på dagen och ber på natten. Och i vissa hadither, den som fastar och ber oavbrutet. Han fastar och ber oavbrutet. Yani, och det är samma sak med Mujahid. Från det att han tar första steget ut från huset. Då är det som att han har ställt sig i bön och börjat fasta. Tills den dagen han kommer hem. Yani, oavbruten fasta och oavbruten bön. Samma sak med den här mannen som hjälper fattiga och änkor. Det är som att han är i oavbruten bön och oavbruten fasta, mashallah. Och han är en mujahid fi sabilillah. Så det här är verkligen en hadith som borde få oss att bli mer generösa. Och att försöka hjälpa dessa människor så gott vi kan. Och idag är behovet stort. Över hela världen ser vi hur umman blöder. Hur folk svälter. Eller hur? Land efter land efter land finns det fattigdom i. Och det kan variera, det kan vara värre. Från land till land eller stad till stad. Och tid till tid. Och man måste hjälpa till när behovet finns. Vi har folk som är omringade i Syrien som äter blad. Som dör av hunger. Eller hur? Äter gammal mat och subhanallah. Äter, akramakumullah, hundar och katter. För att de inte har mat, subhanallah. Det var ikhwan. Och jag bara tänker ibland hur mycket mat vi har hemma. Hur mycket vi slänger och subhanallah. Vilken överflöd vi lever i, subhanallah. Må Allah visa oss i rahma. Amen. Och må Allah hjälpa alla fattiga muslimer. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab fadlu min ya'ulu yatiman lahu. Dygden av den som tar hand om ett föräldralöst barn. Han nämner där hadith Aisha radiyallahu anha, profetens fru alaihi salatu wassalam. Där hon sa att en kvinna kom till mig och hon hade med sig två döttrar. Och hon tiggde, hon frågade om någonting och jag fann inte någonting annat än en daddel som jag gav till denna kvinna. Vilket hon sen delade på mitten och gav till sina döttrar. Och sen så ställde hon sig upp och gick iväg. Och sen så kom profeten hem alaihissalam och jag berättade för honom. Och då så sa han att den som har dessa döttrar och behandlar dem väl, då kommer de att vara ett skydd för honom från elden. De kommer att vara hans skydd från elden. Och denna hadith är sahih, det finns i Bukhari. Och vi har nämnt den tidigare. Så en väldigt, väldigt vacker hadith som visar på hur simpelt profeten Muhammad a.s. levde. En person, en kvinna kommer och tigger i ett av profetens hem a.s. Och hans fru mashallah letar och finner ingenting annat än vad? En daddel i hela huset. Det var profeten Muhammeds skafferi a.s. En daddel. Allah al-Mustan. Och hon sa inte, oj, vi har bara en daddel kvar. Jag måste ge den till min man. Jag och min man måste dela på den. Utan vad gjorde hon? Hon gav bort den. Som han. Och det här kallas för el-ithar. Att hon ser att den här kvinnan har mer rätt till den här maten än mig. Hon kommer före mig. Men det hon själv är i behov av. Förstår ni? El-ithar. Och samma sak modern. Hon får en daddel. Hon är i behov av mat. Hon är fattig. Men hon ger den till sina döttrar. Delar den på mitten. Som han alla. Och sen så säger profeten a.s. när han får höra om denna händelse. Att dessa döttrar är ett skydd från elden. Och i en annan hadith. Liknande berättelse så fick hon 3 dadlar. Det kanske var en annan händelse. Men en kvinna fick 3 dadlar. Och gav allting till barnen. Och då så sa profeten a.s. att det kommer att ta henne in i paradiset. Så här nämner profeten al-Islam dygden av att ta hand om sina döttrar. Och han säger att den som prövas med flickor, alltså han får flickor och är god mot dem. För ahsana ilayhinna. Han är god mot dem, han behandlar dem väl. Då kommer de att vara hans skydd från elden. Mashallah. Och det här har vi också talat om, dygden av att uppfostra döttrar i islam. Att det är något väldigt vackert i islam att ta hand om flickor. Inte som folket i jahiliya, de ansåg det var något dåligt. Så den som behandlar dem väl, han försörjer dem, han klär dem, han ger dem tak över huvudet. Han uppfostrar dem islamiskt, han lär dem islamisk kunskap och så vidare. Gärna han ger dem det de behöver. Då kommer vara hans skydd från elden. Vad har den här hadithen med föräldralösa barn att göra? Författaren säger dygden av den som tar hand om föräldralösa barn. Det nämndes inte föräldralösa barn i hadithen. Hadithen är generell. Hadithen är generell. Och säger att den som prövas med flickor och är god mot dem. Yani om en person tar hand om en föräldralös flicka, då omfattas hon av denna hadith. Förstår ni? Och hon behandlar flickan väl. Då är inshallah den här flickan ett skydd från elden. Så hadithen generellt handlar om dina barn och andras barn som du också tar hand om. Taib. Kapitel 75. Dygden av den som tar hand om ett föräldralöst barn som inte har föräldrar. Eller det kan också betyda ta hand om barnet i sitt hem. Kapitlet kan tolkas på 2 sätt. Där så berättar författaren en hadith från Sa'id bint Murra al-Fihri från hennes far att profeten Muhammad a.s. sa Ana wa kafilu al-yatim fil jannati kahatayn aw kahadhihi min hadhihi. Här så sa profeten a.s. jag och den som tar hand om ett föräldralöst barn kommer att vara så här i Jannah. Och så pekade han med sina fingrar. Ja. Han pekade med sina fingrar. Yani, långfingret och pekfingret. Taib. Han pekade med sina fingrar. Mashallah. Och nästa hadith är likadan. Ana wa kafilul yatim fil janna kahada. Jag och den som tar hand om ett föräldralöst barn kommer att vara som dessa i Janna. Mashallah. Den här hadithen egentligen räcker för att tala om belöningen i att hjälpa föräldralösa barn. Den här hadithen räcker. Som Ibn Battal säger, en lärd man som skrev förklaring på Sahih Bukhari. Han sa Haq ala man sami'a hadha al-hadith an ya'mala bihi. Yani det är en skyldighet för alla de som hör den här hadithen att försöka agera på den. Så att han får vara profetens sällskap alaihi salam i Jannah. då hans position är den högsta i Jannah. Subhanallah. Egentligen om man bara förstår den här hadithen att tar jag hand och hjälper ett föderlöst barn så är jag så här. Jag är tillsammans med profeten Muhammed i Jannah. Det borde räcka för mig att försöka verkligen hjälpa föräldralösa barn. Eller hur? Mashallah. Här finns en viktig punkt som är värt att nämna. När man talar om att hjälpa föräldralösa barn, kafalatul yatim, så handlar det kanske inte bara om att man en gång skickar 100 kronor till ett fattigt barn. Det handlar först och främst om de som faktiskt tar in de här barnen i sina hem och uppfostrar de här barnen. Ger dem tak över huvudet, mat, dag in och dag ut, kläder och uppfostrar dem. Det är de som först och främst har den här dygden. De har gjort riktig kafala på dessa barn. Eller de bygger ett hem för föräldralösa barn. Där barnen får växa upp tills de blir mogna. De får först och främst den här stora belöningen. Men självklart den som också hjälper föräldralösa barn. Och ger dem mat över dagen. Mat för en vecka, mat för en månad. Är fadder, man kan betala en liten summa varje månad. Självklart så har de också en del av denna belöning. Men kanske inte samma del som den som verkligen yani, uppfostrar ett föräldralöst barn. Förstår ni? Han har självklart mycket, mycket större belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Sen också den här frågan. Vem är det som klassas som föräldralös? Men hu al-yatim. Vem är yatim? Någon som minns? Han som förlorade sin far. Vilken ålder?
Innan
han blir könsmogen. Den som förlorade sin far i tidig ålder. Yani om en 17-årig pojke förlorar sin far. Då kallar vi inte honom för yatim. Eller hur, faderslös. Utan det handlar om barn som har fötts utan far. Eller som vars far har gått bort i tidig ålder. Det är de som då klassas som yatim. Namn. Imam Sa'di. Han sa en väldigt fin sak i hans tafsir. När det kommer till hur man ska vara god mot de föräldralösa barnen. I tafsir på surat al-Duha. فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Allah säger till profeten Muhammad a.s. att du ska inte vara hård och trycka ner den faderslösa. Han säger att du ska inte neka honom när han kommer och han vill ha någonting. Och inte vara hård och sträng mot honom. Utan du ska ge honom det som du kan, det som är lätt för dig att ge honom. Eller att besvara honom, bi ma'ruf, gärna på bästa sätt. Nej, Afon, det var, jag läste fel. Han sa då, var inte hård och sträng mot honom, mot de föräldralösa. Och känn dig inte obekväm med dessa barn. Och var inte, gärna kalla mot dem, eller hårda mot dem, utan ära dem. Och ge dem det du kan. Och behandla dem så som du skulle vilja att man behandlar dina barn efter dig. Det var det här ville komma till. Hur ska vi vara mot föräldralösa barn? Tänk dig själv om du dör. Och du lämnar barn efter dig. Hur skulle du vilja att man tar hand om dina barn? Skulle du inte vilja att de hamnar i ett hem där de behandlas som de andra barnen? De respekteras, eller hur? De får rättigheter, de får kärlek och allting. Eller på samma sätt skulle du behandla andras barn. Eller hur? För en muslim älskar för sin bror, det är det han älskar för sig själv. Författaren nämner också här en väldigt fin athar, berättelse från Ibn Umar radiyallahu anhu. De sa att Ibn Umar åt aldrig vid sitt bord förutom att han åt med en föräldralös pojke. Eller föräldralöst barn. Ibn Umar åt aldrig själv. Genom varenda gång han ville äta mat. Maten var serverad. Så hämtade man ett föräldralöst barn. Som skulle äta med honom. Varenda gång han åt. Mashallah. Subhanallah. Hur verkligen han ville praktisera dessa hadifer. Subhanallah. För Sella förstod också. Vikten av att bjuda på mat. Att det är från de bästa av gärningar. De förstod också vikten av att när man äter tillsammans med någon så gör Allah baraka i maten. Man får välsignelse i maten. När man äter själv finns ingen baraka. Efter en timme du är hungrig igen. Inte sant? Sahaba kom till profeten al-Islam och sa, ja Rasulullah, vi äter och sen blir vi hungriga. Vi äter och sen blir vi hungriga. Hur kommer det sig? Han sa, det kanske är för att ni äter själva. De sa, det är sant. Och då så sa han, nej, ät tillsammans så kommer alla välsigna er i maten. Och ni vet alla, när man äter tillsammans ett fat, du blir mätt hela dagen, eller hur? Hela dagen till kvällen, du behöver inte äta typ. Men när man äter själv varsin tallrik och sådär, alltså efter 1-2 timmar, du blir hungrig igen. Så att det är bra att man äter, man kan dela. Ni går på restaurang till exempel, man äter, beställer mat, man äter tillsammans till exempel. Mashallah, det är baraka. Familjen, om ni har möjlighet, ät tillsammans också. Samma tallrik. Mashallah. Vi ska ta en till hadith idag, innan vi avslutar. En väldigt, väldigt vacker hadith. Författaren säger i kapitel 77. Bab kun lil yatim kal abir rahim. Kapitel, var som en barmhärtig fader åt de föräldralösa barnen. Hur ska man vara mot de här barnen? Mot föräldralösa barn? Du ska inte bara vara som en far, du ska vara som en barmhärtig far. För det finns föräldrar, pappor, som är superstränga mot sina barn. Noll rahma typ. Det är inte så du ska vara mot de här barnen, utan du ska vara full med kärlek och rahma mot de här barnen. Taim. Vad är beviset på detta? Han nämner en väldigt vacker hadith här, där Abdurrahman ibn Abza radiyallahu anhu sa att profeten Dawud sa. Och generellt när sahaba berättar någonting från de som levde före, så är det någonting som de har hört från profeten Muhammed alaihissalatu wassalam. Taib. Så denna sahabi säger att profeten Dawud alaihissalatu wassalam sa: var mot de föräldralösa som en barmhärtig fader. Vet att du kommer att skörda det som du sår. Hur dåligt är det inte med fattigdom efter rikedom? Och värre än så, hur dåligt är det inte med villfarelse efter vägledning? Om du gör ett löfte till din vän, så ska du hålla ditt löfte. Om du inte gör det, så kommer det leda till fiendskap mellan er. Sök skydd hos Allah från en vän som när du nämner något till honom inte hjälper dig, och som inte påminner dig när du glömmer. Mashallah, det är hikam. Visheter. Låt oss gå igenom dessa en för en. Han säger, var mot en föräldralösa som en fader, en barmhärtig fader mot sin son. Yani, ibland folk tar hand om föräldralösa barn, men de är hårda och stränga mot dem. Kanske behandlar sina barn snällt, men de är taskiga mot de föräldralösa barnen. Han har ingen nesab, han har inga pengar. Yani, de kanske tänker sådär, kränker honom. Och det är fel, utan du ska ha rahma mot honom och vara extra snäll mot honom. Taib. Och sen så säger Dawud alaihissalam, vet att du kommer att skörda det som du sår. Du kommer att skörda det som du sår. Vad menas med det? Yani, du kommer att få skörda det du har sått i detta liv. De gärningar du har gjort i detta liv, vare sig de är bra eller dåliga, kommer du att skörda på domedagen. Du kommer att skörda dem på domedagen. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudhlamun. Akta er för den dagen. Ni kommer att gå tillbaka till Allah. Ni kommer att föras tillbaka. Och människan ska få se vad hon har gjort. Hon kommer att belönas för det hon har gjort. Och hon kommer inte förtryckas. Så på domedagen kommer man se allting man har gjort i detta liv. Och man kommer att få skörda det man har sått. Vi är som bunder i detta liv. Som sår och planterar. Men vi kommer inte skörda i detta liv. Utan vi skördar i nästa liv. Så vad händer om du planterar dåliga frön i en dålig jord? Du vattnar inte, ingen näring eller någonting. Det finns ingenting att skörda, eller hur? Det är som personer som syndar. Han gör inga goda gärningar. På domedagen har han ingenting att skörda. Ruttna växter. Men Den som gör goda gärningar, han gör sin salah, han fastar ramadan, han är god med sina föräldrar. Han gör det han ska. Kommer på domedagen finna skatter att skörda, förstår ni? Så han nämnde då här att man ska förbereda sig för den dagen man ska skörda det man har gjort i detta liv. Och sen så sa han en väldigt viktig sak här. Han sa att hur fult är det inte, eller hur dåligt är det inte att drabbas av fattigdom efter rikedom. Att drabbas av fattigdom efter rikedom. Det finns vissa människor som har det bra ställt och sen förlorar allting. Det här kan orsaka, det kommer att orsaka kaos i deras liv. Och vissa människor halkar och går vilse och börjar göra massa haram saker och så vidare. Må Allah skydda oss. Men så sa han att det finns någonting ännu värre. Och det är al-dalala ba'd al-huda. Att man går vilse efter det att man varit vägledd. Att en person varit på sanningen. Han har följt den korrekta förståelsen av islam. Han har gått den rätta vägen i islam. Ahl sunnah wal jama'ah. Salaf och salih. Och sen halkar han. Och börjar att tillhöra någonting annat och följa någonting annat. Det här är mycket värre. En person som var rik och blev fattig. När han ser den rika personen, han tänker att jag var så här en dag. Jag önskar jag vore så här. Men personen som var på sanningen, följde rätt islam. Och sen valde att följa någon felaktig bid'a, följa sin hawa, följa sin lust och shaitan. Den här personen, när han ser personen som är vägledd, han bryr sig inte, han är likgiltig. Det här är mycket, mycket värre. Subhanallah. Och det här är riktig villfarelse. Det finns en väldigt vacker athar som handlar just om detta. Från Hudayfa radiyallahu anhu. När Hudayfa radiyallahu anhu låg på dödsbädden. Och ni vet, Hudayfa ibn al-Yaman var en sahabi som hade väldigt mycket kunskap när det handlar om fitan, prövningar, domedagens tecken och så vidare. Man bad honom om ett råd när han låg på dödsbädden. Och tänk, när man ligger på dödsbädden, det är oftast de viktigaste sakerna som man säger till folk. Han sa: "I'lam anna ad-dalala haqqu ad-dalala, an ta'rifa ma kunta tunkir, an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif." Han sa, vet att riktig dalala, villfarelse, att halka, gå vilse, är att du börjar att förneka det du kände till. Och du börjar acceptera det som du förnekade. Vad menar han med detta? Att du, igår du sa det här är rätt. Vi ska följa Koranen och Sunnan, vi ska följa Sahaba, vi ska gå medelvägen i islam. Och du vet det är rätt, du kan bevisen och allting. Men imorgon du säger nej, alla ska följa pappas väg. Vi, i vårt hemland, vi gör så här. Jag vet att det här är rätt, men kallas, jag följer inte det här längre. Jag följer någonting annat. Och han vet att det han har lämnat är rätt. Koranen och Sunnan, det här är katastrof. A'udhubillah. Att göra på detta sätt. Eller han visste att någonting var fel. Han vet det är fel med bid'a, det är fel att tillhöra dessa sekter och grupper. Men kallas, dagen efter han följer dem och han säger att det som var rätt är fel. Det här är den riktiga dalala, det som vi söker skydd ifrån varje dag. Wala dalin, att gå vilse. Det här är den värsta formen av att halka. Att halka med kunskap. Det finns folk som är okunniga, de vet inte. Han följer till höger och vänster, han kan ingenting om religionen. Han halkar, för han är okunnig. Men den som är kunnig och halkar, baserat på kunskap, det här är värst. Och så sa Hudayfa: وَإِيَّاكَ وَتَلَوُّنْ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدْ. Och jag varnar er för ett talawun. Och ordet talawun betyder här typ att ha olika färger. Men på svenska kanske att ha olika ansikten. Att ha olika skepnader. Att vända kappan åt olika håll. Yani att följa. Bara talawun. Att ha olika ansikten. I Allahs religion. För Allahs religion är en. Akta er för detta. Vad menas med detta? Som muslim, du ska följa Koranen, Sunna, profeten Muhammed al-Islam, Sahaba. Du ska följa sanningen, eller hur? Du ska följa det som är rätt. Inte att du börjar med kompromissa, ha olika ansikten. Ja, men jag följer det som är rätt. Ni är med den här gruppen. Men när jag går med andra gruppen, jag följer det som de gör. När jag går med den gruppen, jag följer det som de gör. Ja, jag kompromissar med religionen. Det var haram igår, men det kallas att bli halal idag. Vi måste yani, utvecklas och jag vet inte vad. Yani, han har ansikten. Vart han vänder sig, han har ett ansikte, han anpassar sig. Han vill anpassa Allahs religion till allt och alla. Iyakum. Jag varnar er för detta, för Allahs religion är en. Det finns inte att man gör på det här sättet. Eller hur? Profeten Muhammad al-Islam sa att muslimerna kommer splittras i 73 sekter. Bara en är i Jannah. 72 är i helvetet. De som är i Jannah, det är de som är på det som profeten och sahaba var på al-Islam. Bäst. Kallas. Så man ska akta sig för det här talon att ha massa olika ansikten i religionen. Och profeten Muhammad al-Islam han sa, den värsta av människor är vem på domedagen? Den som kommer till Allah med två ansikten. Två ansikten, vad ska vi då säga om det som har 20 ansikten? Ja, som vissa sekter. Han är med allt och alla och mashallah och anpassar sig som en kamelont. Som han alla. Nej. Det är inte så en muslim ska vara, utan stå rakt på sanningen. Var stadfast. Håll fast vid Koranen och Sunnan och Selafs väg och låt folk tycka vad de vill. Ha ett ansikte mot allt och alla. Och sen så sa Dawud alayhi salatu wassalam avslutningsvis här att om du lovar din vän någonting så ska du hålla det du lovar. Gör du inte det så ska du veta att det kanske leder till hat och fiendskap. Hur ska du vara mot dina vänner? Du ska hålla det som du lovar. Om du lovar någonting, håll den saken. Svik inte, bryt inte dina löften. För då kommer din vän att ogilla dig. Varför? För att bryta löften är en hycklares egenskap. En munafiq. När han lovar så sviker han. Och tror du din kompis tycker om att ha en vän som har en hycklares egenskap? Vill du ha en kompis som beter sig som en hycklare? Vill du det? Ingen vill ha en kompis som beter sig som en hycklare. Han ljuger, han luras, han bedras, han sviker. A'udhu billah. Så om du lovar din vän någonting, håll det du lovar. Och det här lär oss en annan viktig sak. Det är att man kanske ska vara försiktig med att lova folk saker och ting. Ibland man vill göra alla glada. Man säger, ja, men jag lovar, jag ställer upp, jag kommer. Det är lugnt, jag fixar det. Sen kan du inte. Du kommer inte, du är inte där, du kan inte hjälpa honom. Chalas. Hellre att du säger, jag vet inte bror, jag ska försöka. Återkom, jag ska kolla. Och så vidare. Jag har mycket att göra, jag vill gärna hjälpa till men jag vill inte lova. Förstår du? Du säger på ett snällt sätt, Jenny. Så att han inte heller blir ledsen. Men man ska inte lova för mycket. Och om man lovar så ska man hålla. Kan man inte så måste man verkligen också ursäkta sig själv. Och säga tyvärr, det gick inte, jag kunde inte. Och så vidare. Hoppas du förlåter mig och så vidare. Så att han inte känner att du är en person som sviker. Och sen så sa han som sista råd att den riktiga vännen, eller han sökte skydd. Dawud sa att du ska söka skydd från vännen som när du påminner honom inte hjälper dig. Och när du glömmer inte påminner dig. Yani när du påminner honom, du säger, det här borde du göra, så borde du göra. Han bryr sig inte. Han hjälper dig inte. Och när du glömmer bort någonting, han påminner dig inte. Det här är en riktigt dåligt vän som du ska söka skydd ifrån. Den goda vännen är motsatsen. När du påminner honom, brorsan, vi borde gå till moskén, det är Salah snart. Salah håller på att gå ut, vi måste be. Ja visst, vi går. Det är en bra kompis. Eller, du glömde bort Salah, han säger, har du bett? Du måste be, Salah går ut. Det är en bra kompis. Han som säger, kan be sen, be på kvällen. Vadå Salah, du behöver inte be. Ja? Han är en dålig kompis, eller hur? Eller han vet att du inte har bett, men han vill inte påminna dig. Han är också en dålig kompis. Så den goda vännen är den som lyssnar på dina råd. Han ger dig råd. Han påminner dig när du glömmer. Och det här lär oss också avslutningsvis en viktig sak. Och det är att det är inte alla personer som passar till att vara din vän. Du kan inte ta vem som helst till vän. Folk till höger och vänster, alla mina kompisar. Nej, en kompis ska ha vissa egenskaper. Det är han som påbjuder dig gott och han förbjuder dig från ont. Han är nyckel till gott som profeten Muhammad sa. Han öppnar dörrarna till gott och han stänger dörrarna till ont. Det här är den kompisen man ska leta efter. Vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah att tala nästa lektion. Wassalamu alaikum.